borderline är en helt jätte osexig diagnos. Om du googlar sådär borderline så står det att det är jättejobbigt att vara ihop med mig och att borderline-människor är liksom manipulativa och typ våldsamma och hysterikor. Men jag är nu kanske inte jättemycket. Jag är inte till exempel våldsam, jag är impulsiv. Och sen är det också det att i och med att man har de här hårda känslorna så är det också ganska vanligt att man blir självdestruktiv.
Skådespelaren Antonia Henn har diagnostiserats med borderline, alltså detsamma som emotionellt instabil personlighetsstörning eller syndrom som det också kallas. Tidigare har hon haft ätstörningar. En svårighet som fortfarande är mycket aktuell är sömnproblemen. Och för Antonia är rädslan och otryggheten då hon inte kan sova det absolut värsta. När den här intervjun görs har Antonia just varit med om att ett förhållande har gått i kras.
Just i och med just min diagnos emotionellt instabil personlighetsstörning så, och annars också att jag har kämpat med psykiska hälsan i hela mitt liv, så det betyder då att man har gått hos en massa psykiatrar och psykologer och varit i det här systemet. Och nu speciellt tror jag just med den här diagnosen så vill folk tala jättemycket om mindfulness med mig och att jag bara ska acceptera att kanske jag inte behöver liksom, det behöver kanske inte bli bättre utan kanske det är bara så här som det är. Jag blev så förbannad förra gången. För att jag vill inte, det kanske är liksom galet att tänka att jag tror att det kommer att bli bättre och att jag vill ha ett bra liv där jag känner mig lycklig och stabil. Men nej, det är nog inte galet. Jag liksom vägrar, helt enkelt. Jag tänker att tro att det kommer att bli bättre. Och det att det blir bättre betyder kanske bara det att jag lär mig nya saker. Liksom, att jag blir bättre moka. På att då hantera de här sakerna. Jag vet inte vad det betyder. Det känns också jobbigt egentligen. Det ska vara roligt om det bara ska bli bra. Och det inte ska vara liksom upp till mig att liksom hantera mitt eget liv. Inte vet jag, men det kämpar jag helt jättemycket med. Att på något sätt acceptera det här. Att kanske det inte kommer att bli bra.
Hur känner du ångest? Eller kan du beskriva vad ångest är för dig?
Jag känner det i bröstkorgen. Det är ganska konkret sådär att det känns som lite som att jag inte riktigt kan andas. Att andningen blir... Det känns som ett tryck. Det är svårt att andas. Det känns som att mina lungor inte ryms. Och sen att hjärta slår konstigt. Alltså inte kanske hårt, men konstigt. Ja.
Det är en jättebra beskrivning att det är som att lungorna ryms inte in. Mm. Att det är lite spänt.
Jag sa det, alltså det här är en grej som jag har gjort också ibland, för att vi har i skolan då haft mycket så här att okej, tala och rösta och andas. Jag har lärt mig andas i 5 år egentligen. Så hade jag i ettan helt jättestarkt det där, att jag bara ville att någon skulle liksom öppna mina revben så att mina lungor skulle liksom få expandera och finnas, men det fungerar ju inte så. Men istället för att öppna så brukar jag be någon av mina kompisar trycka. Jag lägger mig på golvet och så trycker jag dem på min bröstkorg hårt om jag har liksom ångest. Och sen så släpper jag dem. Och så känns det lite bättre.
Ja.
Det är skönt. Men det är jättestarkt jag i bröstkorgen för mig. Och jag känner mig skakig. Det är liksom inte sådär att jag skakar nödvändigtvis, men det känns som att det liksom pirrar i kroppen på något sätt. Och sen också, alltså det är också jätte på något sätt, jag tänker helt jättesnabbt och hårt. Det är jättefrustrerande. Det känns som att mitt huvud aldrig är tyst. Jag kallar det för tickande, ett inre tickande, att tankarna liksom tickar på hela tiden. Så just det där, kanske det liksom är ett tickande i kroppen som jag känner på något sätt.
Kan du alls koppla av i någon situation?
På scen. Nej, jag har en jättetydlig annan uppgift än att typ bara finnas och känna. Jag kan koppla av, men inte om det händer något annat. Jag lever ändå ett ganska bra liv. Det är inte så att jag mår dåligt hela tiden. Det som hela tiden är ett problem med sömnen, det är alltid ett problem. Men, Men jag kan vara jätteglad och jag, hela det här året, ända tills mitt förhållande tog slut, var helt skitbra. Jag mådde nej, det där är inte sant. Nu är jag borderline, det här är liksom just det. Att jag tänker på saker så att då var det helt sjukt bra och allt var bara helt perfekt och nu är det helt jättedåligt och det är det. Men det där är ju inte alls sant. Det var jag har också haft jättekämpigt under hösten och jag har varit stressad, jag har haft svårt att äta och sådant. Men jag har haft ändå en grundkänsla av att saker är ganska bra, till och från nu när det inte känns så. Och haft liksom framtidsdrömmar och sådant. Och ändå varit så här typ lycklig. Det är kanske det jag vill ha. Så att man känner sig typ lycklig, man har hopp för framtiden, det känns som att där finns saker. Men sen mår man lite dåligt ibland och har sina perioder som man kämpar igenom. Kanske det är ett liv som jag skulle kunna tänka mig.
Psykisk ohälsa, har det varit så här någon gång att det har varit skamligt för dig?
Inte egentligen, vilket är märkligt. Jag vet inte varifrån det har kommit. Att det alltid har varit något sånt som jag talar om och som jag på eget initiativ försöker göra någonting åt. Det är lätt för mig att tala om de här sakerna på det här sättet. Men sen när jag på riktigt måste börja känna på dem så är det ju en helt annan sak. Men jag kan rationalisera och jag kan analysera. Det är inte ett problem alls.
Men vet du vad? Att jag tror att om man är sådär verbal som du och på något sätt du liksom har så mycket kunskap så blir det svårt att komma åt de där äkta känslorna. För de där orden kanske sen inte betyder så mycket.
Mm.
Eller?
Ja, alltså... Kanske... Jag kan sätta ord på, medan jag kan sätta ord på saker så är det ganska tryggt. Men sen om jag måste vara tyst och typ göra något annat än tala så blir det ju problem. Jag vet inte, det känns lite som att mitt tickande huvud är där därför för att jag inte liksom fixar att hantera de här sakerna i stunden. Att istället så sätter jag på 30 tankar. Fast de här tankarna är inte heller liksom positiva. Utan det känns som att det finns en massa här spöken bakom mig som är tankar som jag inte ska tänka. Och sen har jag andra tankar som jag kan klistra på. Som är liksom, jag har vissa sådana här trygghetstankar som till exempel om jag skulle skriva en mordhistoria så hur skulle den gå till? Och sen så försöker jag tänka jättemycket på det. För jag är ändå jättefokuserad. Jag kan bestämma mig för att fokusera och jag klarar av att fokusera. Men sen när jag inte har någonting att fokusera på så är det disco i huvudet.
Kan du fokusera på tråkiga saker?
Om jag måste. Men helst inte. Alltså om det är arbete, ja. Om jag sitter och tittar på en föreställning. Så då tänker jag på det där att det är tråkigt som liksom någon slags det här ger det här konstverket åt mig och då går det.
Ja, ja. En jättestor del av mitt liv går åt till att jag måste motivera mig själv. Men jag också, jag kan pressa mig nog helt hur som helst och göra vad som helst. Och sådär. Men det är lite jobbigt att hålla på och pressa. Alltså, det skulle vara så skönt att bara vara.
Jep. Jag vet inte hur man gör det.
Du sa det att du kan sätta på de där olika tankarna i huvudet. Alltså, upplever du att du ändå har kontroll över dina tankar?
Inte så att jag kan stoppa. Men jag kan sätta på något och försöka koncentrera mig på det. Så det blir. Så att jag kan vrida upp en kanal lite.
Ja. Som till exempel, om inte jag kan sova, vi ska just prata om din sömnlöshet också, men om inte jag kan sova så är min happy place en sån här hundmage. Och så fantiserar jag hur jag liksom gosar med den där hundmagen. Och det är liksom en jättesådär viktig fantasi. Du har ju satt på den där hundmage-fantasin.
Exakt. Men det är just det jag också gör när jag inte kan sova.
Ah, vad bra!
Eller det är inte alls just det jag gör, utan jag gör massa saker för det. Men sen om jag hamnar i en situation där jag inte kan läsa, se på en serie eller hålla någon slags tankestimuli uppe. Så då har jag ett sånt ställe dit jag riktigt koncentrerar mig. Och det är att om jag skulle bygga ett hus och det skulle få vara precis var som helst och det får se ut precis hur som helst, så exakt var är det? Hur ser det ut där runt? Vad är det första man ser om man kommer med bilen? Så har jag kommit fram liksom att det måste vara ute på en liten udde och det måste finnas staket runt så att katterna kan vara fria och det ska finnas ett stall nära. Så det betyder då att det måste vara på typ ungefär, alltså här ungefär måste se ut där runt och så ska det vara nära stan och bla bla bla. Men så här att det är mycket tankearbete för att få ihop det. Och sen när jag är färdig med så här omgivningen så går jag in till hur ser det ut i tamburen? Vad är det för material på väggarna? Är det tapet? Är det målat? Vad är det för golv? Hur är det lister? Så egentligen, jag försöker designa hela huset bygga det. Men jag har aldrig kommit längre än tamburen.
Men blir det inte tråkigt? För du har gjort det där så många gånger.
Nej, men för jag försöker pressa mig förbi den där tamburen.
Jag förstår.
Att jag försöker liksom ta nästa steg, men jag kommer inte in för det finns så mycket alternativ. Att ska det liksom vara en öppen planlösning, att det liksom komma in i ett rum till eller en korridor eller liksom bara någonting öppet. Så jag har inte liksom fått det där nästa steget ännu, så jag är nu i någon sån här process av att jag måste funsa.
Det här är ju inte ändå att det hjälper mot sömnlöshet kanske?
Nej, alltså det här är också en bild som jag sparar. Jag vet att den här är en viktig bild som kan lite lugna mig, men det här är också en bild som jag sparar till så här worst case scenario. Om jag på riktigt måste ligga där och inte ha någon annan stimuli, så vad ska jag göra då? När då tar jag det där huset. Men det är ändå en jätteobehaglig situation, så jag ska helst inte liksom måste vara där jättemycket. För det låter ju sådär som att ja, men vad skönt att du ligger där och funderar på det där huset, men på något sätt det att lamporna är släckta och jag ligger i sängen och ingenting händer är kanske det som jag är mest rädd för i hela världen. Jag är inte rädd för så jättemycket annat, men jag är så rädd för det. Och jag måste liksom börja inse att det faktiskt handlar om en rädsla.
När börjar din sömnlöshet?
Jag känner att jag alltid har haft svårt att sova. Jag kommer inte ihåg en tid när jag inte skulle hålla mig vaken på kvällarna. Och jag vet inte mer skillnaden på att hålla mig vaken och inte kunna sova. Men jag har just det att jag inte kan somna. Det är det som är problemet. Jag brukar inte vakna jätteofta på natten. Ibland, men inte så att det på riktigt är ett problem. Utan det är just det där att jag ligger där. Och det är liksom ett sån här flera timmars projekt varje kväll. Och det på sistone har jag liksom börjat förstå att det finns människor som inte gör det här. Alltså att det här är en så stor del av mitt liv. Att det börjar bli kväll och folk börjar gäspa och det gör mig irriterad och arg. För att andra är trötta och jag inte. Och de är på riktigt bara på väg att sova. Och för mig så är det varje kväll äckligt. Och varje kväll rädsla och varje kväll det att hur ska jag göra det här nu då? Och det, ja, jag vet liksom inte ens hur jag ska beskriva hur orättvist jag tycker att det är. Varför kan jag inte bara få sova? Och jag har gett upp tanken om att jag någonsin skulle ha ett liv där jag får sova. Jag söker en psykoterapi just nu. Och det ska vara liksom min största fokus, det där sovande. Eller de där kvällarna. Jag tar liksom sömnmediciner. Och jag försöker nu igen minska på dem. Men det är ju sen också ganska svårt. Men jag har ändå blivit helt okej på det sådär att jag somnar nog. Och just att en vanlig vecka, om det är en vanlig arbetsvecka, så är det sån att jag en dag i veckan får jag ta min sömnmedicin med gott samvete. Och det är den bästa kvällen i veckan. För då äter jag att okej, jag tar den och sen somnar jag och sen så vaknar jag nästa morgon och är pigg. Och det blir jättebra. Och sen så finns det de där resterande fyra nätterna i en arbetsvecka. Kanske en eller två av de nätterna är såna att jag inte på riktigt sover. Att jag sover, att det blir just det där att jag först inte kan somna och sen kanske jag vaknar och sen vaknar jag desto tidigt på morgonen. Men det är bara arbetsveckor som det kan gå så. Och då kan jag ha sovit liksom i kanske just några så här 3-4 timmar fram och tillbaka. Och sen nästa natt så kan jag inte heller somna. Men sen natten efter det brukar sen vara lite bättre igen. Men det är två nätter i veckan är såna där, är det ganska mycket. Men jag har ändå vant mig på något sätt. Och jag är sådär, det är nu helt fine. Och jag säger, jag kan jobba fast jag är trött. Det är helt okej. Men det är kanske inte helt okej. Det är inte så jättebra. För mig känns det bara som att det jag mest vill ha av nattsömnen är det att det här tickande i huvudet ska vara tyst en stund. Det är ju det jag vill ha. Så då funkar ju inte det.
Men är de där sömnmedicinerna är alltså så beroende framkallande att du har bestämt att max en gång i veckan?
Ja. Och de är dessutom sådana att de förlorar effekten ganska snabbt om man tar dem för ofta. Och då vet jag att sen de börjar förlora effekten, så då måste jag börja dra ner ordentligt.
Ja,
liksom.
Och då har du ingenting.
Och då har jag en annan... Nu för att jag hade den här krisen så fick jag då en annan medicin och en ångestdämpande medicin som först fungerar helt bra, men nu efter en vecka, nej inte nu, men efter typ en vecka så slutade det fungera. Och det som tidigare liksom helt golvade mig, typ den dosen, är nu sådär, märker ingenting.
Men det är helt hemskt.
Det är helt jättehemskt, jag förstår inte vad jag ska göra åt det. Men jag måste kanske ringa till min psykiater igen då. Men varför har ingen förklarat till mig att det här kommer att hända?
Hur kom det sig att du blev skådespelare?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det är väl typ någonting jag har lite varit intresserad av och sen så liksom bara red jag vidare på. Jag vet faktiskt inte hur det blev så här. Det bara måste vara så. Det känns som att jag inte kan göra något annat.
Intressant, för det är inte ändå det vanligaste jobbet.
Nej. Nej, alltså... Jag kan faktiskt inte svara på den frågan, att hur det blev så.
Men visste du som liten att det var för dig?
Jag tror inte. Jag kommer inte ihåg, men jag tror inte. Det var liksom bara jättesjälvklart att jag skulle bli skådespelare. Jag har aldrig haft, jag känner inte att jag har haft så att det måste jag göra, eller att jag har gått på teater och varit så här, wow. Utan på något sätt bara så har det varit en självklar grej som jag lite ska syssla med, och jag har inte sysslat mycket med det. Jag gjorde ett damm och sen hamnade jag liksom via det på något sätt in i någon så här amatörteatergrej. Jag gjorde liksom lite det och sen hamnade jag liksom vidare i en grupp och gjorde lite med dem, och sen kom jag in på skolan och det var bara så som det skulle vara för mig.
Alltså, man kan ju välja lättare jobb.
Jo, absolut. Men mest för min del, därför att det innebär just nu helt jättemycket osäkerhet hela tiden i din arbetssituation. Och det jag behöver för att fungera är rutiner och trygghet. Men jag behöver också kicks och nya saker hela tiden. Så på det sättet är det ju bra. Men just när man kommer in på skolan och tror att nu ska jag bli skådespelare och det blir jättelätt och nu är det bara att göra det här och sen så är det färdigt. Och sen inser man att nej, det är inte alls så. Jag kommer att måste jobba för varje jobb och jag kommer att måste liksom hela tiden vara mellan saker och vara i osäkerhet. Men jag känner att jag kan ändå inte göra något annat. Det här är liksom det jag måste göra. Jag måste göra konst. Jag måste göra scenkonst.
Jag tänkte mest på den där, kanske vet du, den där, som alla skapande människor har, en sådan osäkerhet och alltså rädsla och äckel. Alltså att man måste också ha någon, inte nu hybris, men någon form att tro på sig själv. Men samtidigt så du är liksom så naken som skådespelare att alla kan sen titta på dig och bedöma dig. Att hur klarar du det?
Det är mest där innan jag är på scenen som det kan bli ett problem. Min självkänsla fluktuerar också här jättemycket. Att ibland är jag sådär, jag kan göra vad som helst. Jag vet att jag är en bra skådis. Det kommer inte att finnas någonting jag inte kan göra. Och jag vet att jag är liksom bra på saker. Och sen är jag i någon process och håller på att jobba med någonting. Och förra gången så... Alltså... det börjar från det att jag är lite osäker på min idé. Att är det här nu månne bra? Vilket hör till varje process. Blev på liksom 15 minuter till det att är livet ens värt att leva? alltså, men riktigt sådär, för jag bara, men kanske det är för att jag inte så, kanske jag liksom helt har tänkt fel, jag tänkte att det var en bra idé, men kanske det objektivt inte är en bra idé alls. Kanske det är så med allt jag gör, att egentligen så går jag omkring och tror att jag är bra, men alla andra säger att jag är dålig, och om det är så betyder det att alla mina vänner egentligen inte tycker om mig. Och jag tycker ju om dem. Herregud, herregud, herregud. Sen blir det liksom kriser.
Jag skrattar för att jag känner igen mig.
Ja, men det är liksom, det kan vara så här. Och min då ex-pojkvän lyssnade på det här och han förstod inte alls hur stor grej det var. För han var bara så här att hon har lite jobbigt mitt i processen, vilket är helt normalt. Och jag gråter och börjar dessutom sluta tala, för det börjar också hända när jag far in i min spiral av negativa tankar. Så snart börjar orden lite försvinna. Och jag började vara ganska tyst och det började komma ganska långa pauser. Och han förstår inte alls. Vi lägger på och sen skickar jag ett meddelande till honom och säger, du har inte bemött mig nu alls som jag behövde. Att jag fattar att det låter för dig som att jag liksom överreagerar, men det här är på riktigt för mig. Jag tror på riktigt inte just nu att mitt liv någonsin kommer att bli bra. Och fast du inte kan förstå det så behöver du respektera det. Och du behöver vara där med mig. sen talade vi och sen blev det liksom bra. Men det att folk kan ha, och då sa han också det, att det går bara ganska snabbt med det ibland. Från liksom en grej till en annan. Och folk kan ha ganska svårt att följa med i de här resonemangen. Från att lite småfundera som att är det här bra till att liksom totalt ingenting är värt någonting. Men sen kan jag plockas upp från det också relativt snabbt. Och vara sådär, ja, men det här gick ju bra. Nu är det bra igen. Jag är jätte självkritisk. Men jag kan vara ganska snäll med mig själv. Jag har övat mycket och jag blev ganska snäll med mig själv. Så jag kan se på ett arbete jag har gjort och vara så att det där var bra. Och sen säga tusen saker som jag skulle kunna jobba mera på. Och sen försöker jag lämna det där så att jag inte för mycket börjar fundera. För då kommer jag bara att hitta fel. Jag är väldigt självkritisk och kräver mycket av mig själv. Och någonstans så tänker jag att andra ska också kräva lika mycket av sig själva som jag gör. Vilket men det är ju inte alls... Det är inte bra att jag kräver så här mycket av mig själv. Det är inte bra för mig. Och det är inte, skulle inte vara bra för andra heller. Så man måste nog, jag måste liksom ta sådana här självransakan. Att herregud, okej, Antonija, nu lugna ner dig. Lär dig av andra. Det är också helt jättevanligt med typ ätstörningsbeteende i den här diagnosen som jag då har. Jag har också haft ätstörningar. Kämpa med det hela tiden. Och speciellt med sådana här depressiva perioder som just börjar med att jag har ingen aptit. Och sen glömmer jag att äta. Men sen börjar man lite vakna ur det och så märker jag att min kropp har förändrats. Och jag märker att mina matvanor har förändrats. Och då är den där kritiska punkten när jag måste välja att äta. Ja. Och jag är lite där just nu, att jag alltid måste hela tiden, nu måste jag börja välja att äta. För det känns också som ett så skönt ställe att fara till på något sätt. Att nu när saker är jobbiga så det ska vara så skönt att bara vara i det där. Att det handlar om mat och det handlar om hunger och det handlar liksom om det. Det är att fly. Men det är inte ett bra ställe. Och man måste hela tiden komma ihåg att det är på riktigt inte ett bra ställe. Och sen måste man alltid ta sig upp ur det.
Vad har du för tankar eller verktyg för att inte gå in i den grejen att inte äta?
Att bara äta. Det finns inga tankar som kan fixa det här för mig. För att det är också igen... Det är inte... Jag kan inte förklara. Det är på något sätt så indoktrinerat i mig att man ska vara smal. Jag tycker inte det. Men min kropp fattar inte att jag inte tycker det. Och just... Så det liksom funkar inte för mig att försöka tänka om... Ibland har det fungerat med så här feministiska stärkande diskussioner och kroppspositivitet. Men jag måste redan ha nått någonstans innan det ska börja fungera. Så det enda som hjälper är att äta och göra det regelbundet och liksom oftare än vad man vill. Man ska bestämma att jag äter 5 gånger idag och sen om det är 5 clementiner så är det ändå 5 gånger. Nu är det inte sådär, jag har helt okej. Okay. Jag har svårt med förmiddagar och dagar, men kvällarna går bra. Men det är, tror jag, enda sättet att inte bli sjuk.
Jag håller med dig. Alltså det är det enda, att äta. För det enda är att inte äta ändrar kemin i hjärnan så pass mycket. Ja. Att du blir helt ordagrant sjuk av det. Men du måste också ha, jag menar, innan att du kommer till den här situationen att du faktiskt orkar tvinga dig till att äta, så vad är det för tankar som får dig vidare? Att faktiskt göra det, för det är ju liksom det sista du vill är att äta 5 gånger per dag.
Det handlar nog kanske om det att jag har ändå så pass länge varit inne i, alltså haft det att jag har tänkt jättemycket på mitt eget välmående och jag vet hur jag fungerar. Jag känner mig själv, jag har varit helt jättenära helt jättemånga gånger och jag har lärt mig det att på något sätt kunna vara lite att när nu kraschen kom den här gången, så fast jag var helt jätteborta och inte hade någon kontroll, så visste jag nu den här gången att jag behöver hjälp. Det var liksom det första jag visste. Och då aktiverade jag mina nätverk. Jag sa till mina 2 bästa vänner att nu behöver jag ha er på standby hela tiden. Och då gör de det. Jag kontaktar min kusin och har henne liksom på gång. Och sen så byggde jag det här nätverket och fixade att jag aldrig var ensam. Och människor gör det här för en. Man måste bara våga fråga. jag ska göra det för dem och de gör det för mig. Så då aktiverar jag mina nätverk och sen så säger jag till att de är där och de visar till mig hur jag ska göra. De ser till att jag är varm, de ser till att jag sover, de ser till att jag äter och ger mig mat. För de vet att jag kan inte göra det själv. Och sen när jag redan har en sån grund, så då är det liksom möjligt att göra vad som helst. Och då är de där och håller mig liksom uppe. Om de tar hand om mig, så då måste jag ju också ta hand om mig. Och sen är det liksom bara att börja bygga de rutinerna därifrån. Och fast man inte vill, så bara gör man.
Att jag lyfter på hatten det att du vågar fråga, för att jag kan tänka att den där första initialen att man vill bara dra sig undan och försvinna. Att hur fick du krafter att be om hjälp?
Jag har många gånger inte bett om hjälp och lärt mig att det inte fungerar. Jag har misslyckats en massa gånger och lärt mig att jag måste be om hjälp. Och nu bor jag hos min kusin. Och min bästa kompis är hemma hos mig och tar hand om mina katter. Och det är inte bråttom någonstans. Och jag vet att jag får ta den här tiden att försöka leka, fast mitt huvud är så att du borde nu bli bättre. Att herregud, du kan inte ha de här människorna på standby för evigt. Men det är också det att sen måste man lita på sina vänner och lita på att de kommer att säga när de behöver, liksom att de har sin integritet.
Jo. Ett av mina största problem är att jag kan inte be om hjälp. Men samtidigt, det var alltså så viktigt att du sa det där, för att jag vet att det största som ger mening åt mig i mitt liv är att om jag får då vara standby åt någon som behöver mig. Så det finns ju ingenting som man hellre vill än att hjälpa om man kan.
Ja.
Att det är också, alltså det är ju också en stor sak för dem. Tänk vilken vänskap.
Ja.
Vad skulle du säga att en sån som har svårt att be om hjälp?
Vi människor behöver vara behövda. Det är viktigt. Det gör att man mår bra. Så det för det första. Så då har vi liksom en grund av det att folk kommer inte att bli ledsna för att du behöver dem. Folk kommer säkert att bli ganska glada. Sen, det är nog svårt för att det, jag kan förstå att det är jättesvårt att be om hjälp. Och speciellt om man är ensam. Jag har ju en jättebra situation att jag har liksom människor omkring mig och har alla de här nätverken. Så det är ganska lätt för mig att aktivera dem. För grejen är just den att det som gjorde att det här gick så bra för mig var ju det att jag har kunnat förklara tidigare lite för att de känner mig. De vet hur den jag är. Så jag har kunnat förklara lite vad det är jag behöver.
Nu vet jag. Jag har sån här stolthet, sån här falsk stolthet. Att på något sätt så... Det är också det att jag inte vill visa när jag ligger. Alltså vet du, det finns två typer av människor, till exempel vid sorg. Att antingen när du faller så vill du att dina vänner är där att ta i dig. Eller så vill du att du är ensam i skogen och ingen ser dig. Och jag är den där ensamma i skogen. Och det lär ska vara mer att det är såna här äldre gubbar som är såna. Och jag är den där, jag är den. Men jag tänker lära mig att försöka, för jag behöver, ja, vi behöver hjälp.
Ja.
Hur bra har det gått för mig där i skogen? Nej, vet du.
Jag har också sådär liksom att... inte vet jag tycker att det att jag har stora känslor och att jag på något sätt tenderar få de här depressionerna bara ger mig mer djup. Så det att om ingen vet det, så hur ska de kunna veta hur djup jag är då?
Sant. Plus att jag kan tycka om det mycket bättre om du vågar visa dina sår åt mig. Och det där mörkret.
Ja, precis. Mm. Ja, sen kanske man också kan tänka det... Jag tänker det också nästan som en politisk grej. Det är att vi människor måste hålla ihop. Att det är mer än bara det att jag och mina kompisar, utan rent liksom allmänt så borde vi liksom tala mera och vara öppnare med varandra och kunna hjälpa varandra och vårda varandra. Att det handlar inte bara om mig och mina människor och mina känslor, utan det handlar om strukturer. Det kanske också gör det lite lättare.
Och det är därför du är här idag. Jag vet att annars skulle du inte vara här. Och jag tycker att det är alltså så otroligt vänligt och kärleksfullt att du berättar om det, vad du har varit igenom. För det betyder att någon annan kan känna sig lite mindre ensam. Och det är en ganska stort.
Ja.
Vad tänker du idag? Nej, inte behöver det vara idag. Men vad tänker du idag när du ser dig i en helkroppsspegel?
Jag tänker... När jag tänker... Att jag har blivit smalare, faktiskt. Jag skulle inte vilja att det skulle vara svaret. Men det är det jag tänker just nu. Men det ska jag ta hand om. Och sen tänker jag att jag ser lite konstig ut. Och sen tänker jag att det där är jag. Mm. Och jag tycker nog om mig själv. Och jag tycker om min kropp. Och jag har jättestor... Ja, jag tycker att jag är jättefin. Fast jag hittar en massa brister så tycker jag nog att jag är jättefin.
Vad är finast?
Nej, gud, jag vet inte. Jag tycker om bara hur den ligger på mig och var mina ben, att mina ben är långa och att jag har långa armar och mina ögon. Jag bara tycker att jag är jättefin.
Vad vackert sagt att du tycker om hur den ligger på. Det är jättevackert.
Mm.
Oh, men vad var det här med att du tycker att du ser konstig ut?
Det är just det här att jag har lite problem med att känna igen mig själv på sistone. Att sådär att efter de här värsta panikattackerna så såg jag mig i spegeln och tyckte att jag är grå. Därför är jag grå och bara, jag har ingen färg på ögonen. Alltså sådär att min hud är grå och jag fattar inte vad det var jag liksom tittade på. Så jag är nu lite i det där på något sätt. Det där overkliga. Det blir en sån här lite konstig krock mellan det som jag känner om mig själv och det som spegeln visar att andra ser. Och det är lite svårt att programmera ihop det ibland.
Men alltså när du mår bra så är, är ditt utseende då detsamma som ditt inre mera? Att du ser ut som dig själv?
Mm. Jag är jätteglad att säga det här, men alltså jag tror inte att jag tänker så jättemycket mer på min kropp, hur min kropp ser ut. Alltså klart att det finns hela tiden på ett sätt med. Men så där i allmänhet så tror jag att jag har ganska mycket positiva tankar och känslor kring min kropp. Och jag tror att det är den här utbildningen också nog som har gett det. Och att jag är i de här kretsarna som jag är. Att det är mycket kroppspositivt tänkande och folk som stöder en. Och så där. Som har gjort det att jag är ganska okej, faktiskt, med hur min kropp ser ut. Men jag önskar kanske just det att det ska vara lite lugnare i tankarna. I hur min kropp tänker.
I vilka situationer mår din kropp som allra bäst?
När jag är kär. Definitivt. När jag är kär och ligger i någons famn. Eller sen så där om man, jag tänker också på sommar och simma med vänner, vara i vattnet, leka i vattnet.